Jag gillar fotboll, hundar och långa promenader. Man ska få köpa mellanöl i vanliga livsmedelsbutiker istället för folköl. Alltså öl som har 4,5% istället för 3,5%.
Välkommen till Freestyle Podcast! Idag är det valborgsmässoafton och vi är i Göteborg i min lilla lägenhet. Ja, och som vanligt så är det jag, Linnea Kasborn och Lukas Persson.
Hallå!
Och så har vi såklart en gäst och det är Andreas Eriksson från förbundsstyrelsen.
Som ni alla har väntat på.
Som vi alla har väntat på. Och vi ska göra en liten introduktion av Andreas. Han har ju suttit i SUFs förbundsstyrelse sedan 2012. Ja. Den som har suttit längst, nuvarande. Ja. Han har en master i statsvetenskap.
Ja.
Och jobbar som politisk sekreterare i Kalmar just nu.
Jag jobbar i Kalmar län, det stämmer. Så sjukhusfrågor, mera sjukhusfrågor.
Och mest intressanta tycker jag är att du faktiskt har bott granne med mig väldigt länge här. Men om en vecka så är det stämma. Och då kommer du avgå.
Det kommer jag.
Kan du berätta lite hur det känns och varför du ska avgå?
Det här kommer låta fel. Men det känns så jävla skönt. Nej, men jag har ju suttit i SUFs förbundsstyrelse länge ändå. 4 år, det är ganska länge. Jag har suttit igenom ett val. Gjort ganska mycket saker. Suttit igenom ett EP-val också. Och efter ett tag så blir ju saker lite repetitiva. Och det är skönt att gå vidare någon gång och lämna över platsen till någon annan, för vilket allting är nytt och coolt igen.
Jag kan tänka mig att förbundsstyrelsen blir lite som ett sitt barn. Att man liksom inte riktigt vill lämna bort det.
Det skulle jag inte säga. Jag tänker så att det börjar lite som ett förhållande. När man så här kommer in första året och allting är nytt och nice och sexigt. Och liksom, ja, men det är lite som att komma in i ett förhållande. Allting är jäkligt coolt, jäkligt kul, jävligt skönt. Men sen så liksom så sitter man där i ett par år och så börjar det liksom förändras och ja, det blir ju annorlunda, det byts folk ut och stämningen blir annorlunda och efter ett tag så är det liksom inte samma förbundsstyrelse som man förälskar sig i början. Och det betyder inte att den inte är jättetrevlig och kul grupp att hänga med, men det betyder att den här riktiga häftigheten som fanns där först, det försvinner lite och byts ut mot vardag. För mig är det liksom, ja, men det är vanligare att jag går på förbundsstyrelsemöten än att jag går ut på fester på helgerna nu för tiden.
Det är ju tråkigt, antar jag.
Det är rätt kul. Förbundsstyrelsemöten är nice.
Vad är ditt bästa FS-minne?
Oj. Det bästa FS-minnet. Alltså, det här kommer att vara en av de tramsiga grejerna och det blir ofta så. Vi hade ett FS-intro när jag var nyvald där vi hade lite sådana här teambuilding-lekar och sånt. En av lekarna var att vi skulle kasta ägg till varandra och fånga dem. Det var ganska tråkigt. Den enda rimliga reaktionen är, då har ju någon, Karin Feldin tror jag, köpt in ett par sådana här stora plattor ägg. Jag tror säkert vi hade 60-70 stycken ägg. Så den enda rimliga reaktionen på det här är att när vi är klar med den här tråkiga övningen, det är då vi börjar ha äggkrig.
Ja, men det är ändå rimligt.
Mycket rimligt. Jag lyckades sätta Tobias Gillberg i ansiktet med ett rått hönsägg. Det var kul, det var väldigt kul, ett väldigt, väldigt bra FS-minne. Och det är inte ens politiskt.
Men om vi ska ta ditt stoltaste FS-minne då?
Nej, men det stoltaste FS-minnet, jag har ett par stycken att välja på, men en riktigt, riktigt häftig grej, det var ju... Ja, men det måste ha varit valvakan 2014. Inte för att det gick så vansinnigt bra för partiet, men det gick vansinnigt bra för ungdomsförbundet. Vi var starka som tusan bland unga väljare, vi hade gått fram och så. Och då hade jag precis jobbat genom hela valrörelsen som valgeneral för CUF och varit delaktig mycket, planerat att ta fram valkampanjen och även genomföra den, var runt kampanj överallt, styra upp hela vår valrörelse. Och att verkligen få se hur det här betalar av sig i riktigt, riktigt bra siffror, det var så vansinnigt kul.
Som sagt, det är en vecka kvar innan stämman kommer. Mm. Och varje år så har vi väldigt mycket nya medlemmar. Jag kommer ihåg min första stämma i Helsingborg för 3 år sedan, 2013. Ja, det blir min fjärde stämma i år. Ja.
Känner du dig gammal än?
Ja, nu känner jag mig gammal. Nu, precis just nu fick jag lite åldersnöja här. Det var ju nervöst och jag kommer ihåg att jag höll på att elda upp en papperskorg.
Vad fan, var det du?
Ja, det var jag. Typiskt dålig grej att göra.
Vi uppmuntrar inte till den här typen av beteende.
Nej, verkligen inte. Men också det var det året som vi ville legalisera cannabis. Och det var väldigt, jag kommer ihåg att det var väldigt stort att få vara med om när TV4 och SVT står och knackar liksom utanför och folk blir uppringda och springer ut ur salen och så. Mm. Hur skulle du säga var ditt första förbundsstyrelseminne?
Oj, det här också. Jag var aktiv ganska länge innan jag faktiskt gick på en förbundsstämma. Jag antar att det är förbundsstämma du är ute efter.
Ja.
Och det var en förbundsstämma 2010 i Stockholm. Jag var redan distriktsordförande i Sjuhärad och lite sånt. Och jag hade väl kanske inte riktigt förstått den här grejen med att andra människor behöver få tala ibland. Jag tror att min talartid den stämman var uppmätt till ungefär 45 minuter, bara jag. Om ni undrar varför det finns en talartidspott på stämmor nu för tiden, så är det huvudsakligen mitt fel. Jag var uppe i varenda debatt och det var askul. Och jag hade noll så här självinsikt i hur mycket folk började tröttna på att höra mig prata. Fördelen är att sen dess har ju alla trott att jag varit med hur länge som helst. För bara en rutinerad medlem skulle kunna få för sig något så vansinnigt som att bara stå och krama den här jävla talarstolen nästan en timma.
Lukas, du har också varit med ett tag ändå i politiska sammanhang. Har ni något tips till en ung medlem som ska gå på sin första stämma nu om en vecka?
Alltså upp i talarstolen tidigt så man slipper den känslan av att oh shit, hur är det? Mm. Första gången är jobbig även för en veteran, men andra, tredje gången eller i vissa fall så kanske 71:e gången man står upp i talarstolen, då helt plötsligt är man rätt bekväm. Men det handlar om att öva som allt annat, så upp tidigt.
Ja, men det är lite som att bli av med oskulden. Ju äldre du är när du gör det, dess jobbigare och mer laddat är det ju. Okej, det var en jättedålig liknelse. Nej, om jag har ett tips till en ny medlem till stämman så är det är lite åt samma håll som Lukas. Bara gör det. Det är väldigt lite som faktiskt kan gå fel. Jag brukar prata om det här när jag ger lite så här retorikföreläsningar och sånt, att ingen dömer dig lika hårt som du gör själv. Så bara gå upp och gör skiten och de flesta kommer bara applådera åt dig och tycka att det är bra. Och när du väl har gjort det så är resten ganska enkelt.
Ja, jag håller med. Det tog mig jättelång tid när jag gick upp första gången. Monarkidebatten kommer jag ihåg. Jag har skrivit en dikt. Och jag tvingade alla i Västra Götaland att ge mig stående ovationer. Dock var det bara 3, tror jag, som ställde sig upp.
Ett annat tips till nya medlemmar. Gör inte era första anföranden som en dikt.
Det är faktiskt, fast det var ganska skönt för det rimmade ju så att det...
Jag tänker att det är att göra det väldigt, väldigt onödigt svårt för sig.
Nej, ja, det kanske man gör. Ja, men gör det väl lättare att komma ihåg om det rimmar, tycker jag.
Ah, jag brukar köra på det här manusgrejen. Eller ja, det brukar jag inte, men jag brukade när jag var ny.
Men skriv hela anföranden. Och mitt också ett missförstånd. Jag satt bredvid Emil Holgersson på min första stämma också, dessutom. Och det var väldigt bra att ha någon som man litade på, som man visste ungefär tyckte samma sak och kunde hjälpa en att ta beslut eller vad man ska rösta på och så vidare, liksom. Så försök hitta någon som en kompis som ni tycker ungefär likadant. Eller titta på någon. Jag brukar titta på, ibland tittar jag på Andreas den äldre som är här. Nu vet jag inte riktigt vad jag ska rösta på. Och i vissa frågor, och så ibland tittar jag på kanske inte Frans eller Felix var det mycket. Där han var med. Så att man vet ungefär.
Det blir väldigt olika resultat om du ibland tittar på Felix och ibland på mig.
Jag vet, men Felix är ju så himla radikal ibland.
Radikal alltså, knappast sossig.
Nej, du är inte sossig. Det ska jag inte säga så. Men i din avgångstext, Andreas,
ja,
så skrev du att FS borde vara operativt och inte bli strategiskt. Vad är skillnaden och vad menar du med det?
Ja, alltså en styrelse kan ju jobba på lite olika sätt, och en sån här vettig skillnad att göra är en operativ respektive en strategisk styrelse. Där en strategisk styrelse huvudsakligen tar fram planer och strategier för hur man uppnår olika mål och sen kanske inte riktigt står för utförandet av det, utan mest står för planerandet och tänkandet. En operativ styrelse är då alltså snarare en styrelse som går runt och gör saker, och i någon grad så måste man ju fortfarande planera om man ska göra saker, men lägger kanske lite mindre krut på att faktiskt pränta ner och ta fram de avancerade strategierna. Och det jag menar med att CUFs förbundsstyrelse måste vara mer operativ än strategisk. Det är ju inte det att det är något fel att vara strategisk, men det är det att det är ett stor risk att man slösar vansinnigt mycket tid på att sitta och tänka på saker tills de inte blir gjorda. I CUF, som i alla politiska ungdomsförbund, så har du en ganska liten grupp av anställda som kan hjälpa dig att göra grejerna du kommer på. Och du har en ganska liten grupp av medlemmar som lägger så vansinnigt mycket tid att du bara kan droppa en strategi på dem och hoppas att de genomför den. Utan det kommer vara upp till styrelsen att göra sakerna om de ska bli gjorda alls väldigt ofta. En sak som gäller för alla förbundsstyrelser återigen, i och med att vi inte har högar med anställda och sånt som springer runt och gör vad vi säger, det är att vi är mer av en arbetsgrupp än vad vi är en politisk församling. Vi påminner alltså mindre om en kommunstyrelse eller en kommunfullmäktige och mer om, mer om en projektgrupp med vissa mål. Och för att sitta i en sån här arbetsgrupp eller projektgrupp så måste man vara beredd att göra sakerna som behöver hända för att projektet ska genomföras väl. Och ska man kandidera till en förbundsstyrelse så måste man vara en person med tiden, engagemanget och förmågan att genomföra saker. Inte bara sitta och tänka och planera utan faktiskt skriva debattartiklarna, ta fighterna, designa grafiken, åka ut och arrangera kurserna och så. Gör du inte det så blir skiten inte gjord.
Och nu kommer dagens huvudämne. Det har ju blåst rätt mycket i veckan runt Miljöpartiet.
Men de tycker ju om när det blåser. Det är tydligen därifrån de får sin energi.
Det är väl vi som tycker om när det blåser.
Fast Miljöpartiet föredrar när det blåser, för de uppskattar uppenbarligen inte solenergin.
Nej, det är sant.
Då ska de ju beskatta.
Och det började ju...
Men typen av ljus är det ingen som tycker om. Förlåt, vi spelar in här.
Det ser lite mörkt ut. Det ser lite mörkt ut för Miljöpartiet, gör det onekligen. Och det är väl bra, för att då slipper de ju som sagt solskatten.
Ja, det var nästan ett roligt skämt. Men det började i alla fall med bostadsminister Mehmet Kaplan som började umgås med lite märkliga människor och i olika sammanhang. Och han fick ju avgå. Det tog inte jättelång tid för att avgå. Och sen fortsatte det. Nu kommer jag räkna upp lite grejer här då som har hänt det senaste på miljö. Yasari Khan, som kandiderade till partistyrelsen, fick lämna sin kandidatur efter att han inte ville hälsa på en kvinnlig reporter. Och sen så gick både Åsa Romson och Gustav Fridolin ut och sa att de skulle kunna tänka sig att avgå om kongressen ville detta. Och dessutom så vill Miljöpartiet sälja tyska kolkraftverk som ägs av staten då till Tjeckien istället för att avveckla de här kolkraftverken. Så vad tror vi, Andreas och Lukas? Vad händer i Miljöpartiet?
Det är kaos. Totalt kaos. Nej, men Miljöpartiet är kul för att många av deras skandaler är ju inte saker de har gjort eller sagt, utan snarare hur de har haft total oförmåga att lösa grejer de har gjort och sagt innan. Och mycket av skandalerna och svängarna runt Miljöpartiet, det är ju mer att språkrören har hanterat relativt små skandaler väldigt, väldigt fel och blåst upp dem. Och det är väl en fråga om att de inte har någon som helst rutin på att sitta i regering, och det märker man. Det är ju bättre att sossarna och Miljöpartiet sitter i regeringen än att sossarna gör det ensamma. Sen kan jag ju tänka mig lite andra, ännu bättre alternativ förstås.
Om vi ska fortsätta lite på Miljöpartiet så tycker jag att det är ganska viktigt att ta upp den här Yasari Khan som kandiderade till partistyrelsen och inte ville ta den kvinnliga reporten i hand och inte vill ta kvinnor generellt i händerna. Jag tycker det är förfärligt. Man kan ju likna det med typ att man har en person som är rödhårig i en grupp och så går man fram och hälsar på alla förutom den personen på grund av att man inte gillar rödhåriga människor.
Ja, jag är delad här. Jag tycker att alla sidor har varit barnsliga. Självklart är det väldigt barnsligt och tramsigt att inte vilja ta kvinnor i hand. Men det är också vansinnigt barnsligt att försöka dra på så stora växlar om vad det betyder. Det kan faktiskt vara så att den här killen bara känner sig jävligt awkward med det. Vi kan inte dra slutsatsen att han har väldigt osunda åsikter eller tycker illa om kvinnor från att han vägrar skaka hand med folk. Och tyvärr så tycker jag att media har gått lite väl långt i det. Självklart börjar han skärpa sig, men det betyder inte att han är en galen, misogyn idiot.
Men tror du att det här har liksom med att... eftersom att det här var ju i samband med Mehmet Kaplan, att det var liksom att nu man ska hitta nästa grej liksom bara för att hitta det och göra det så stort som möjligt på grund av när redan Miljöpartiet är blåsvärde liksom.
Jag vågar inte riktigt gissa. Det kan ha säkert ha stärkt hypen lite, men det har ju varit debatter uppe om det här med särskilt då muslimska män som inte är bekväma att ta kvinnor i hand flera gånger innan i svensk media. Så det är ju inte första gången.
Andreas, snart så är den här podcasten slut. Och det är också snart slut att du kommer faktiskt lämna förbundsstyrelsen. Jag är ju ledsen för att du kommer få lämna förbundsstyrelsen, för att Andreas var ju min första person som fick mig att komma in i SUF. Han berättade att han gillade Lars Winnerbäck och sen så var jag fast. Och Andreas var också den personen som jag fick umgås väldigt mycket med, och han satt och pratade om någon typ av FS och någon typ av Hanna och Tobias, tror jag. Jag vet inte vilka som satt riktigt FS då, men det tog mig ett halvår.
Han hade kastat ett ägg i ansiktet på.
Ja, precis. Det tog mig ett halvår innan jag förstod vad FS betyder. Jag vågade liksom inte riktigt fråga, och det var på förbundsstämman. Då förstod jag vilka de här Hanna och Tobias och vilka FS var.
Men var inte det på den förbundsstämman där du spelade gitarr när Hanna sjöng?
Jo, precis. Det är exakt samma.
Du hade inte insett vem det var innan.
Nej, men jag visste ju att det fanns en Hanna Vagenius, men jag hade ingen aning om att Hanna utan Vagenius satt i FS var Hanna Vagenius som satt i förbundsstyrelsen. För jag visste inte vad det betydde. Och du pratade på med en sån självsäkerhet, så det var väldigt svårt för mig då som ung att våga frågasätta. För jag ville ju vara lika cool som du var. Vad kommer du sakna mest nu? Det sista här som du får tillägga nu. Vad är det du kommer sakna mest och i?
Den här punkten jag borde vara lite så här snäll mot medlemskåren och berätta hur mycket jag kommer sakna dem. Men det jag kommer sakna mest är politiken. Man får frifräsa med politik på ett otroligt roligt sätt när man är aktiv i ett ungdomsförbund. Och förbundsstyrelsen särskilt ger ju en möjlighet att göra det här på nationell nivå, och det är vansinnigt kul. Ja, men det är ju, vi kör en aktiv liberal kamp mot sosseriet hela tiden, och det är bland de roligare kamper du kan föra. Idag har vi pratat med Andreas Eriksson som nu avgår från CUFs förbundsstyrelse efter 4 år. Vi har också pratat en hel del om Miljöpartiet samt om 1 maj och Socialdemokraterna och arbetarrörelsen. Andreas Erikssons bästa FS-minne var lustigt nog när han kastade ett ägg i ansiktet på Tobias Gillberg, vilket säger en del om hans auktoritetstrots. Men han är tydligen också väldigt, väldigt stolt över de många häftiga kampanjinsatser som har gjort med SUF, och han kommer verkligen sakna det.
Och jag tycker att Andreas summerar det här så pass bra, så vi ska bara säga tack för oss. Och med mig, förutom Andreas Eriksson, så var det Lukas Persson.
Ajö!
Och jag, Linnea Kasperborn. Och vi hörs snart igen, och vi syns på stämman allihopa. Ha det så fantastiskt bra.